Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet. Glöm inte att klicka i hjärtat i appen Sveriges Radio så att du inte missar något.
Och så var de bara 8 kvar. Det har blivit dags för kvartsfinal.
Bästa kvartsfinaler. Aldrig tråkigt, alltid svängigt. Nu når vi klimax i VM.
Och vi gör det med dumma, osexiga Spanien. Messis tårar. Och den norska bästen ska han kunna käka upp England.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Oj, oj, oj. De senaste dagarna i det här mästerskapet har minst sagt stigit i intensitet. Det har ju verkligen kokat över.
Ja, nej, men det har varit otroligt spännande. Jag är lite orolig trots det jag sa inledningsvis här att vi med det här utökade VM:et inte kommer ha maxat i kvartsfinal. Det kanske var i åttondelsfinal det blev det. Men
nej,
det finns mycket som talar för att det inte är så.
Att veken brinner från båda ändarna. Vi får väl se. Vi har ju som helst fått se kanonmatcher, konstmål, skrällar, dessutom korruption från högsta ort. Men det jag framförallt tar med mig är ju att Oasis jävla Wonderwall som vi pratade om i förra avsnittet, att det har skördat ett nytt offer. Och det är ju Englands kapten och målskytt Harry Kane som efter matchen intervjun fullständigt har tappat rösten efter att tillsammans med lagkamraterna och Englands fansen ju stått och skrålat just den här låten efter den galna, kanske VMs hittills bästa match där mot Mexiko. Och man kanske kan unna honom det efter en sån anspänning och urladdning.
We had to find something. I've just been singing there, I can't really talk, but all the occasion, the team, everything against us, we found a way.
Han är ju en trooper som ändå alltså, kör på.
Samir, jag har inte hört det här tidigare.
Har du inte?
Nej, därför att jag har sett klippen komma upp så många gånger i sociala medier och så har jag känt att det här kommer Samir alla gånger att vilja plocka med till vårt nästa poddavsnitt.
Vad sjukt det är.
Jag håller mig från att höra det. Så det är första gången jag hör det.
Då skulle du veta att det här var bara ett utsnitt ur en längre intervju där han kämpar på.
Nej, men jag har ju sett så många liksom, tv-studios som har tappat det när man har lyssnat på det. Ah. I England, i Sverige, i andra länder. Ja, det är gulligt faktiskt.
Nu börjar också
faktiskt
versionerna komma. Där liksom man ser videon från den här intervjun, men istället är det Ernie eller någon annan jävel från Mupparna istället. Som liksom är där istället för Harry Kane, med Harry Kanes röst. Och det liksom smälter samman ändå. Andra har ju liknat honom vid Kalianka. Själv så associerar jag direkt till kanske det första roliga klippet som jag någonsin hittade på internet. Mm-hmm. Och det är från en nederländsk talkshow. Det är ett avsnitt som handlar om misslyckade läkaringripanden. Och då är det en man som är gäst som har en väldigt lustig röst. Apropå det du var inne på, programledaren har väldigt svårt att hantera det här. Stämningen, den är riktigt stel. Han bryter ju ihop liksom. Och fram tills ganska nyligen så var jag övertygad om att det här var på riktigt.
Ja, men, det är inte det.
Nej, det är en humorshow som heter Boomerang TV. Men när jag liksom gick i gymnasiet och såg det här första gången, alltså det här var ju min verklighet.
Men det, cirkeln sluts ju där någonstans ändå, därför att hon, den här fridrottaren, Femke Boll heter hon va, som är så skicklig. Hon låter ju så här när hon är ansträngd efter ett lopp i alla fall.
Ja,
på riktigt.
Jag vet, hon på heter riktigt också Boll. Men du, vilken jävla match det här var, Mexiko-England. Det här var ju peak VM, peak fotboll. Det var straffar, det var dramatik, det var hela den här uppbyggnaden. Var det någon som har missat nu att England har spelat på hög höjd? Nästan hela vägen uppe på månen, eller hur?
Ja,
och så de mexikanska fansen som gjort allt för att förstöra. Och så har vi Mexikos förbundskapten, den här galningen Javier Aguirre, som mitt i allt det här ropar till sig Englands Anthony Gordon för att i nästa andetag vråla fuck you till honom, maniskt gapskrattande. Såg du den sekvensen?
Nej, jag har inte sett den.
För att citera en gammal Manchester United-spelare, Patrice Evra. Mm. I love this game, ha 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 ha. Som man ofta brukar röra till med.
Vi ska ju veta det att vi delar ju upp VM lite mellan oss, du och jag. Så att om jag låter liksom obildad och oinsatt så är det ju för att jag har ju haft koll på annat. Och dessutom har jag behövt liksom tackla med min... Liksom, den kommer ständigt åter, den här tvivlen under mästerskap i sådana här sammanhang. Du var inne på det med liksom korruptionsliknande situationer. Det har varit en tuff vecka för mig och mitt fotbollsintresse och min fotbolls liksom, yrkesroll också. Jag har absolut kunnat ta till mig den här glädjen, men jag har blivit upprörd. Jag har blivit upprörd av sportsliga skäl för att Paraguay har varit såna grisar och försökt liksom sparka sönder, tjuvnypa, skälla på, mentalt rubba på franska storstjärnor. Och sen har ju de dessutom behövt utstå då rasistiska liksom påhopp ifrån politiker i Paraguay. Vad är det för skit? Och sen kommer den här jäkla grejen med att Balogun i USA blev utvisad, och så ska det röda kortet inte gillas då bara för att Trump ringer Gianni, han som gav honom ett fredspris av någon outgrundlig anledning som vi aldrig kommer förstå, mer än att folk vill vara kompisar med varandra för att de är på högt uppsatta positioner. Och så behövde han inte vara avstängd, Balogun. Och så finns ju också de här berättelserna om Ronaldos avstängning redan före VM. Han skulle missa de två första matcherna, men så hängde han i Vita huset med både Infantino och Trump. Och så puff var de borta och satt lite på paus. Jag orkar inte bry mig om den här skiten. Det är så himla svårt. Och jag känner, ska man vara en del av det här? Okej, vi har en podd till exempel, den ska spegla intresset som finns, men den är också oundvikligen med att bygga upp ett intresse kring något som, ja, vad är det för någonting? Finns det ens rättvisa? Finns det ens sports, liksom fairness ens från de som arrangerar och vill att det här ska vara bra? Jag får en identitetskris, jag får en jobbkris, den kommer då och då, och det enda som räddar mig just nu, det är att vi står inför de här underbara kvartsfinalerna.
Ja, men det är ju lite så, det man kanske befarade att det här mästerskapet skulle bli,
ja,
det var vi lite fredade ifrån i 3,5 veckor. Sen kom det med full kraft.
Ja, och så här blir det tydligen varje gång då.
Just det. Men du, ska vi ta oss över då till det här liksom ljuset i den här tunneln och få det på rätt kärl igen?
Vi väljer glädjen. För kvartsfinalfasen, den är ju den optimala. Så här är det alltid. Det är nu vi får de bästa matcherna. Vi har flera storlag som är kvar. Det finns ett par lite mer otippade utmanare som också har tagit sig vidare. Det är lagom mycket som står på spel. Det är risktagande som fortfarande existerar. Kvartsfinalerna är som helhet. Det är det bästa jag vet med VM-fotboll. Är du med mig?
Ja, men jag tänker att det gäller alla former av turneringar och sport.
Mm-hmm.
Det är ju sällan semin eller finalen som kanske är den bästa. Det är ju aldrig finalen framförallt, men kvartarna, de har ju någonting. Det är ju någonting där som är liksom en skön balans mellan ledigt och anspänning. Jag vet inte.
Det finns ju undantag som bekräftar regler, och en av dem är ju VM-finalen för 4 år sedan. Men det finns ju säkert de som har glömt bort att vi redan tidigare i den turneringen, 2022 alltså, hade haft en oförglömlig kvartsfinal egentligen då, mellan Argentina som vann till slut alltihopa och Nederländerna. Argentina ledde 2-0, då byttes fyrtornet Wout Weghorst in för Nederländerna. Han reducerade 5 minuter senare, och på tilläggstid då kom det en nederländsk frispark.
Bollen 6 meter utanför straffområdet, i stort sett samma läge som senast. Här kommer Berghuis längs marken till ett skottläge, så bollen är mål!
Oj, vilken variant! Vilken variant! Oj, Nederländerna kvitterar! Nederländerna kvitterar! Hela världen är en apelsin! Det är 2-2,
den kvitterar! Ja, den är en apelsin. Orange.
Ja, orange. Just det. Mm. Mål, sjuk match, underbar kvartsfinal. Argentina vann på straffar sen. Minns du 2010?
Oj, oj, oj.
När allt skiter sig för Ghana.
Ja, det är den matchen vi ska till. Wow.
Det är den. Det är en kvartsfinal såklart. Det stod 1-1 mot Uruguay. Ghana tryckte på för segermål inom ordinarie 90 minuter. Lyckades inte. Trycker sen på ännu mer. Hela förlängningen. Oj, vad de kör. Och så kommer en nick mot mål där målvakten är bortspelad. Men idioten, busen, han som tar till alla medel som inte bara är tillåtna utan också otillåtna.
Du menar vinnarskallen?
Luis Suarez, han stoppar bollen medvetet på mållinjen, regelvidrigt med handen, blir utvisad, Ghana får straff. Anfallaren Asamoah Gyan, som har haft så många chanser under matchen, han kliver fram.
Vi är framme i den 122 minuten, matchens sista spark. Afrika har aldrig varit i semifinal i VM. Asamoah Gyan med höger, där skjuter i ribban! Han missar! Han missar! Oh mon dieu, my god, what is going on? Han missar straffsparken! Han bränner den! Han sumpar den! Allt skiter sig för Ghana! Och Asamoah Gyan missar straffsparken!
Wow, jag har inte hört det här referatet förut.
Oj, det är radiohistoria.
Ja, det
oj,
förstår
det
jag. när jag hör det här. Men jag tänkte också på det här med om det var Guds hand med Maradona.
Också i en VM-kvartsfinal hade allt på Azteca mellan Argentina och England 1986. Och inte bara den i sekvensen då med handsmålet från Maradona, utan även hans magiska solonummer när han åker slalom mellan de engelska försvarsspelarna.
Århundradets mål, som det har kommit att kallas.
I en kvartsfinal i VM. 2018, där har vi kvartsfinal mellan Brasilien och Belgien. Jag säger bara det, gå tillbaka och titta. 4 år tidigare, 2014, Brasilien mot Colombia. Det var underbar underhållning. Publiken var tokig. Det var två av de bästa supportgängen som liksom ställdes mot varandra. Neymar skadade sig. Alla brassar grät och sörjde, även lagkamraterna, fastän det blev seger. Alltså, kvartsfinaler är bäst. Kvartsfinaler är underhållning, det är passion. Det är viljan att vinna fortfarande större än rädslan att förlora. Det är inte bara enstaka matcher jag snackar om här, utan jag menar sett överlag. Om vi tar en fas i en VM-turnering i fotboll, då är kvartsfinalen roligast, jämnast, det skickligaste samlingen matcher. Och det är alltid så, och nu har vi det framför oss.
Alltså, eller hur? Samtidigt ska du klara av testet. Testet som du aldrig har ställts inför förut, ett utökat VM, med ytterligare en nivå av allt det här. Precis som vi var inne på i början. Ja, vi måste tro, eller hur? Vi måste tro.
Någon jävla skit måste jag få glädjas över.
Låt oss beta av de här kvartarna vi står framför, som står framför oss. Och jag tänkte vi kan väl börja ändå, bryta kronologin lite. Lördag 23.00. England-Norge.
Ja, det är så himla roligt. Ja, det är kul. Det är jättekul.
Jag satt och såg Norge 16-del mot Brasilien hemma i soffan med min fru Fanny. Det var första matchen som vi har sett det här mästerskapet tillsammans. Jag har ju varit iväg, som ni kanske alla vet, och så vidare. Vi har stått här på nätterna i studion och tittat och så vidare. Mm. Så hon levde sig i alla fall in i den matchen på ett vis som jag aldrig varit med om förut. Hon har ju liksom under åren, hon har lärt känna mig och vår relation har blivit djupare, också upptäckt då sporten. För innan det var ju inte hon särskilt brydd om idrott överhuvudtaget. Nej. Hon har varit en liksom stark motståndare till att jag har ägnat så mycket tid åt det. Mm. Men på senare år har hon börjat sugas in i det själv. Och det finns ju någonting härligt i det, givetvis. Och hon blev ju också hänförd av Haaland och Norge medan jag satt och var så jävla sur och muttrade. Alltså, jag var mer eller mindre tyst bara. För om det är något lag som jag har hållit på i det här mästerskapet, så var det ju ändå Brasilien. Ja, Ancelotti, det... Cunha. Mm. Men Bruno Guimarães, han brände ju straffen där i första halvleken. Och norske målvakten Örjan Nyland, han storspelade ju också. Mm. Då vreds ju ångesten på, för jag förstod vart den här kvällen var på väg. Och när Fanny då försöker sätta ord på storheten i den här vinsten sen, att det är ju helt otroligt. Och jag liksom måste trots sitt kontra, men nej. Det var ju faktiskt rätt väntat.
Åh gud, jag är också den personen ibland när man tittar på fotboll med folk som inte kan. Eller inte vet allting som man själv kanske sitter och vet. Mm.
Och hon är så... Man måste väl kunna se det i en historisk kontext. Norge har väl inte varit ett framgångsrikt fotbollslag? Jag bara, nej, nu måste du se matchen utifrån läget här och nu. De har Haaland, du vet. Och så fattar jag ändå innerst inne att det här är egentligen kanske bara uttryck för den sorg, en avundsjuka missunnsamhet som jag känner mot vårt brödrafolk.
Jag kan förstå det, och jag kan liksom också känna att det är någonting med de norska liksom uttrycken som vi har fått ta del av också under den här turneringen som är lite så här, åh, men snälla.
Du menar snälla. Vikingarna,
ja, allt
rodden,
möjligt bara. Ja,
allt, runskriften, allt. Alltså att de har förminskat sig själva till ett meme.
Men jag har börjat varva mig själv nu och liksom vill inte vara en del av dem som är missundsamma och liksom inte kan låta norrmännen ha det här. Så nu är jag obstinat och känner, jo, men varför inte svepas med?
Ja, det är också någonting när man ser Haalands första mål. Man får se, jag såg ett klipp med en längre sekvens som bara följer hans rörelse på planen. Fram tills att han nickar in den här bollen, och han är liksom inte med i spelet. Han går runt, han tittar lite om sidan, alltså han är liksom helt borta. Han är i sin egen lilla värld. Han springer absolut inte. Han lufsar liksom med. Det är typ ingen som längre har koll på honom, för han har gjort sig själv så anonym. Och sen bara på 2 sekunder accelererar han, sätter den här jävla pannan mot bollen och ser det 1-0.
Jag tror nog Gabriel försökte ha koll, men absolut.
Nej, men det är som att han, alltså det är som att alla har glömt bort honom. Hur det nu än är möjligt. Jag fattar inte.
Nej.
Jag känner, jag vet att det finns en riktigt trevlig norrman som kanske kan hjälpa oss att reda lite det här. Jag känner att vi måste anropa Norge. Jan Petter Saltvedt, journalist, kronikör, sportkommentator och programledare vid NRK. Du, Brasiliens stjärna Vinicius Junior sa efter matchen mot Norge att Norge överraskade oss. De rörde sig väldigt bra, de kontrollerade spelet precis som Ödegård alltid gör och vi lyckades inte hitta rätt timing för att sätta press och vinna tillbaka bollen. Har Ödegård kommit igång nu, tycker du, efter att ha sett lite trög ut i början av turneringen? Och vad betyder han för det här laget?
Han betyder enormt mycket. Och så är det lite kul att höra att Vinicius Junior är överraskad över det där. Och Brasilien hade en taktik där Norge skulle ha bollen och de skulle finna ut när de skulle sätta in sina kontringar. Det låter ju helt surrealistiskt.
Men det är ju många som har nämnt Norge. Jag håller med dig om att det är lite konstigt att man blir överraskad av de norska kvaliteterna som ju också framförallt handlar om en annan spelare som vi kommer att prata om såklart. Men många pratade ju om Norge som en dark horse redan före VM. Alltså, hur överraskad är du över att andra trots allt kan vara överraskade över Norge?
Jag är som andra överraskad över den norska stabiliteten. Vi hade inte trott att de skulle prestera så gott över så många kamper som de har gjort. Men med den extremnivån på våra största stjärnor och verkligen ett lag som Ståle Solbakken har äntligen klart att sätta ihop på ett sätt som gör att man kan inte säga att man är överraskad efter att Norge har vunnit 8-8 i kvalet. Visst gick det inte så bra med Frankrike, men det var ju en helt egen historia. Och det, man förtjänar att gå ut av VM när man blir överraskad över Norge som motståndare i åttondelsfinalen här nu.
Vad kan vi förvänta oss av Norges spel då i matchen mot England?
Det tror jag blir hårt, tätt och ganska tråkigt för de neutrala. Nu är inte Sverige neutrala i den här sammanhängen längre, självklart. Eftersom vi vet att ni är på våran sida allihopa.
Ja.
Men det jag tror blir en fysiskt mycket hård match. England kommer försöka att täta igen bättre än de faktiskt klarte mot Mexiko, tror jag. Men är inte Norge favoriter nästan nu som det har sett ut fram till nu?
Alltså 50-50 skulle jag nog ändå säga om jag ska vara sån. Men Jan-Petter, om jag får be dig om lite så här quickfire questions. Jag behöver svar på lite olika frågor. Vi har berört en del norska företeelser i den här podden under VMs gång. Rodden, för eller emot?
Ja, nu är jag för. Du skulle inte fråga mig för en vecka sedan.
Nej, okej. Du var liksom, du har svängt i den frågan och tyckte att det ändå var lite pinsamt.
Ja, det jag tyckte var jättepinsamt. Så gick det till pinsamt och så tänkte jag, ja, lite charmigt. Och nu tycker jag, herregud vad bra. Det där är ju det nya sättet att visa Norge till världen på. Vi får en uppmärksamhet som jag aldrig har varit i närheten av, men ändå. Ja, okay. Jag behöver lite mer tid.
Vikingasymboler och fotograferingar?
No.
Nej, det tyckte inte. Du inte om. Nej, okej. Okay. Carlo Ancelotti, we're coming for you. Ja eller nej?
Ja, jättebra.
Det är roligt. Och sen behöver jag få någonting klarlagt utifrån det som du precis var inne på. Ser norrmän detta liksom framgångsrika VM som en härlig grej liksom för sig självt, men också som en pungspark i det svenska fotbollsskrevet framför allt?
Det här jag ska säga, ingen kommentar. Vi är fortfarande lillebror och lillesyster och vi tycker det här är mycket, mycket märkligt att det är Norge och inte Sverige som är i närheten av något helt stort i ett VM. Så jo, det är en riktig Kungspark i östlig riktning. Så jo då, men ändå, vi tycker det är härligt på alla sätt, inkluderat att få vara bättre än Sverige.
Som ett litet tillägg till det då, vill ni ens ha det svenska stödet? Eller skiter ni fullständigt i det till och med?
Nej. Visst vill vi ha det svenska stödet. Mm. Det är enda gången inte norrmän har gått med ett stort leende de sista tre veckorna när eran utrikesminister sa att hon absolut inte skulle stödja Norge när Sverige rök ut. Då blev vi arga. Annars har vi bara varit jätteglada.
Jag måste också fråga, det sprids nu ett meme där det föreslås att man ska göra en slags bytesaffär mellan Norge och Sverige, och det handlar om Erling Haaland mot det sydsvenska landskapet Halland. Jag vet inte om du känner till Halland.
Halland. Ja, ja, ja.
Halland har ju redan sedan tidigare dragit stor nytta av Haalands popularitet. Hallands hashtag och också hemsida är ju fruktansvärt lik Haaland. Men skämt åsido, vad säger man om Haaland i Norge? Hur stor är den här Haaland-febern?
Nej, han kunde ha blivit, om vi hade gått över till republik imorgon så hade han blivit vald till president. Det är ingen tvekan om. Han gör ting som ingen norrman har varit i närheten av, och det känns han blir förgudad. Han börjat tala också under det här VM. Kom ju faktiskt med känslosamma intervjuer efter matcherna, så det gör inte att han blir mindre populär precis.
Men är inte det ganska härligt att han är en annan Erling Braut Haaland i Manchester City, den här gigantiska klubben där alla liksom förväntas att det måste gå vägen, och så är han ändå lilla liksom Brynäs Erling Braut Haaland när han representerar Norge, att han tillåter sig själv att ha andra känslor och liksom perspektiv då?
Jo. Och vi har ju misstänkt att hans hjärta för landslaget faktiskt är större än man skulle tro för en så stor stjärna. Han har ju spelat alla de privatlandskamperna som har varit, om det så har varit på bortaplan mot Lettland i mars eller hemma mot Kosovo, så ställer han upp. Ingen fejka skador för att stanna hemma i Manchester när han kunde. Ingenting, och så ser jag alla de känslorna. Så kom ju, tårarna kom efter segern över Brasilien. Vi hade aldrig trott vi skulle se det, så det är klart, han framstår som en helt annan person. Det är ju lite, det är lite skönt faktiskt.
Låt oss backa bandet då. Torsdag 22.00, då är det Frankrike mot Marocko.
Är det den bästa kvarten vi har att se fram emot?
Alltså någon slags så nivå som möts här, måste det väl vara? Mm. Utöver då England, Norge, men vi hörde ju här vår vän JP, han förväntar sig en tight, tråkig match för den neutrale.
Jag vet inte om jag tror på det.
Jag tror på det.
Okej.
Okay. Jag tror också, alltså, försvarsstark liksom, eller jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska tro längre.
Nej, är det två ett försvar som är tillräckligt bra sett till hur det har varit den här turneringen för att det inte ska kunna bli lite kul grejer som händer ändå.
Men det känns som att man kan liksom summera eller förkorta de här matcherna till så Ödegård och Haaland mot Kane och Bellingham.
Kjellder upp då?
Vem är det? Men låt oss då vandra tillbaka till Frankrike och Marocko. Frankrike har ju fått väldigt mycket beröm efter sin 16-del mot Paraguay som du var inne på. Ja. Efteråt fick inte minst den stora anfallsstjärnan Kylian Mbappé beröm för sitt lugn och ledarskap. Han tog sig an den matchen och pratade om den efteråt på ett väldigt moget sätt, tycker folk, tycker media. Och om det fick förbundskapten Didier Deschamps frågan, har Kylian mognat? Och det är en lite irriterad Deschamps som svarar här, för det är nämligen tydligt att han precis som vi tagit del av den senaste tidens memes, någon som porträtterar Mbappé som en diktator.
Pas changer, vous le faites passer pour un dictateur. Moi, si j'ai choisi capitaine, Kylian, il a une image pour certains à l'extérieur qui n'est pas du tout la réalité, comme je vous l'ai dit.
Kylian har en image här i media som inte är grundad i verkligheten, säger Didier Deschamps. För mig är en kapten, men ni porträtterar honom som en diktator.
Han säger det här, jag har ju valt honom som kapten, så det är konstigt att ställa frågan till honom utifrån det resonemanget.
Eller hur?
Huruvida Mbappé är en ledare. Uppenbarligen har ju Deschamps haft den uppfattningen. Ja.
Frankrike ställs alltså nu mot Marocko. Det är en repris av semifinalen i förra VM. Det blev ju en väldigt jämn match. Frankrike vann den till slut med 2-0. Mm. Jag är inte säker på att de behöver mer tändvätska inför den här matchen, för de är ju verkligen igång. Men om de behöver det går det att hämta väldigt mycket energi och bränsle ur den här paraguayanska senatorn som ju vräkt ur sig alltså häpnadsväckande rasism gentemot Mbappé. Det dröjde ju inte länge innan Kylian själv bemötte hennes ord på sina egna sociala medier. Efteråt fick han ju stöd av allt från fans till president Emmanuel Macron, Gianni Infantino, vad det nu betyder. Även Paraguays regering har ju gått ut med en officiell ursäkt och fördömande av den här senatorn. Hon som ju tagit det hela ett varv till sen själv och anklagar nu Mbappé istället för sexism.
Ja.
Som han benämnde att hon var en kvinna.
Just det.
Det här är ju en händelse som fotbollsvärlden har varit snabb att reagera på. Precis som man har varit snabb på att reagera på den här vänskapskorruptionen mellan USA och FIFA med anledning av det här upphävda röda kortet. Det finns en annan sak som har omgärdat det här mästerskapet som inte alls fått samma utrymme eller mötts av samma fördömanden. Och det är ju det faktum att det i det här mästerskapet figurerat 3 just nu våldtäktsanklagade spelare. Mm. Och plus ett helt gäng då som tidigare varit inblandade i den här typen av händelser. Cristiano Ronaldo kanske den mest kända av dem. Ett fall som efter åratal av turer, rykten och förlikningar till slut avskrevs. Men bland de pågående fallen har vi ju Ghanas Thomas Partey som ska upp i brittisk domstol. Vi har Kap Verdes kapten Ryan Mendes. Han utreds just nu av nyzeeländsk polis för en påstådd våldtäkt. Det är en story som verkligen har hamnat i skymundan för Kap Verdes sensationella framgångar ju. Deras 0-0 mot Spanien, målvakten Vozinhas story, tårar, mamma. Ja, men allt det här feelgoodiga. Det verkar som att ingen liksom orkar gå mot strömmen och lyfta det här fula och smutsiga.
Men partypooper är inte en roll man vill liksom ta. Till slut kan man ju som sportjournalist och fotbollsbevakare bli trött på sig själv att behöva lyfta fram de här. Fast å andra sidan då, och låt oss ha två tankar samtidigt då. Det är ju utmattande i ordets inte helt rätta bemärkelse visserligen.
Eller hur? Mm. Ja, men för att knyta det här då till matchen vi har framför oss, Marokkos lagkapten och stjärnspelare Achraf Hakimi blev ju redan efter förra VM anklagad för en våldtäkt av en fransk kvinna, ett ärende som togs emot och tuggades igenom av internet för att spottas ut med slutsatsen att hon var en golddigger. Men så kom då nyheten strax innan VM. Fransk domstol har valt att åtala Hakimi. Man anser att det finns tillräckligt starka bevis. Hakimi, liksom övriga anklagade män som vi har nämnt här, har ju alla förnekat. De är inte dömda än. Och med tanke på att det inte sällan är så att idrottsmän, eller kändisar för den delen, lyckas få de här fallen nedlagda, förlikade, avskrivna, så är det alltså unikt att Hakimis och partis fall ens går till rättegång. Därför är det nu allt fler som undrar varför idrotten i stort och fotbollen i synnerhet inte markerar tydligare i den här frågan att VM lite riskerar att tvätta bort den här smutsen och skulden från de här männen. Mm. Också för att knyta ihop säcken, för att sluta där vi började, en referens till Kylian Mbappé. Han blev ju själv våldtäktsanklagad efter ett besök i Sverige. Där fick ju enorm uppmärksamhet världen över, men sakta men säkert tappade det här fallet fart och en dag lade det ju plötsligt ner. Det fanns inte tillräckligt med bevis. Vi kommer aldrig få veta vad det är som har hänt, men varför fortsätter framgångsrika män att hamna i den här sitsen?
Ja, precis. Men sen så är det ju också, apropå det vi var inne på, att varför tar det inte mer uppmärksamhet? Det är också heller för att det är inga liksom, domar som har fallit i just de här fallen till exempel.
Precis.
Och då är det ju tufft. Då är det ju svårt. Liksom, man kan vilja lyfta en problematik som verkar vara återkommande, men att peka ut särskilda personer som ännu inte har liksom... beslutats anses vara skyldiga i en rättssak, det är ju, då är de ju oskyldiga än så länge, eller hur?
Verkligen.
Uppsnacket fotbolls-VM.
Vi rör oss vidare till fredagens drabbning. Det är ju Spanien som möter Belgien 21:00 svensk tid. Och det var ju som du befarade, ett otroligt sömnpiller att se Spanien slå Portugal för att ta sig till den här kvartsfinalen. Efter matchen sällade sig Portugals förbundskapten Roberto Martinez till den allt växande skaran uppsagda / avskedade förbundskaptener. Jag fångar upp en otrolig detalj kring den här matchen. För inför mästerskapet, då sa nämligen Martinez i en intervju att han tror på numerologi. Alltså läran om talens mystiska innebörd. Alltså det här bygger på att tron om att universum är ett matematiskt system där varje siffra vibrerar med en specifik energi. Vi ska höra här vad han säger.
Ja, eu gosto, acredito muito na numerologia e acho que o 6 pode trazer qualquer coisa muito boa ao grupo.
2016.
Han säger här att han har extra mycket känsla för siffran 6, Seix.
Jag hade det. Ja. Han pratade portugisiska. Jag var beredd på spanska, men det var portugisiska.
Jag blev ändå impad av. Ändå folk som kan språk, det ska de ha. Men att då siffran 6 skulle bringa Portugal tur. Varför? Jo, för 2016, då vann ju Portugal EM. Cristiano sa ju här efter matchen att det här är ju lika stort som att vinna VM.
Det vet han inte.
Du vet. Det var din reaktion på det. Hur som helst, 1966 då tog sig Portugal till sitt bästa resultat i VM. Det var ju semifinal då, vilket de upprepade sen. Precis. 2006 upprepade de den bedriften. Det är lite Raymond Domenech-vibbar här.
Ja,
återigen,
ja, verkligen. Jag skulle säga det när du nämnde här numerologi. Är det liksom igen astrologi och när kommer kristallerna in och så här, bränna lite örter i ett omklädningsrum innan man kliver in för att ta bort bad vibes kanske.
Ja, ah, just det. Just det, där
ja, det är
med
lite
rensa
Argentina.
Luften. Det kan jag i och för sig köpa.
Men Argentina-grejer. Vill du ha lite sånt? Förlåt.
Vill du ha lite sexig statistik från den här matchen? För det finns, och den är riktigt sexig. Apropå okay. Då, Seix. Vilket datum spelades den här matchen?
Ja, just det. 6 juli.
6 juli. Mikel Merino avgjorde den med sitt mål för Spanien.
Aha, okej. Okay.
Vet du vilket tröjnummer han har?
Ja, han hade väl 16.
Spanien blev det första landet i VM-historien att hålla nollan i hur många matcher i följd?
Jaha, ja. Okej. Okay. Inte visste Martinez att det var hans fädernes land som skulle dra nytta av den här numerologin. Okay.
Ja, det här är helt otroligt. Följaktligen blev ju Spaniens målvakt Unai Simón den första målvakten genom alla tider att hålla nollan i 6 VM-matcher i följd. Det betyder att Spanien har hållit nollan nu i totalt 609 minuter, vilket är världsrekord. Det är noterat och officiellt enligt Guinness som håller koll på sånt. Mm. Extra spännande då, vi vänder på det. Belgiens främsta anfallare genom alla tider, Romelu Lukaku, din favorit.
Mm.
Han spelade knappt under den här säsongen på grund av skador. Mer ifrågasatt än någonsin tog han plats i det här landslaget. Och trots att han är Belgiens främste målgörare har han ju inte riktigt den status. Han är inte sedd med den blicken. Eller hur?
Nej, han ses väl inte som ett så stort hot längre. Men nu är det, tycker jag, mer lite snälla vibbar kring honom. Att man är mer så här, åh, vad gött att vi har med den här bamsebjörnen.
Ja, någon slags redemption arc. Men vet du vad? I sina 3 senaste VM-matcher, vet du vad han har för facit?
Mål.
Han är otroligt effektiv. Mot Nya Zeeland, 1 skott, 1 mål.
Ja.
Mot Senegal, 1 skott, 1 mål. Och mot USA, 1 skott, 1 mål. Förstår du? Han är det största hotet nu mot Spaniens fortsatta jakt på att förlänga alltså det sinnessjuka rekordet. Och det är ju tätt och fett att de håller tätt, men det suger ju också själen nu att titta på det här.
Ja, nej, men det var ju inte alls roligt. Alltså det var ju precis vad vi hade trott ju, att Spanien mot Portugal. Men då kan vi skylla på numerologin då kanske. Gud, du bara suger all fotbollsglädje ur mig, Samir. Jag känner det nu. Ja. Vi började kring korruptionen och liksom...
Ja, men det är sådana tider. Det är sexiga tider. Men Spanien, de är alltså klara för kvartsfinal. Det är deras bästa resultat på 16 år.
Och just det, ja.
De är ju det som regerande EM-mästare också. De var de stora favoriterna inför det här mästerskapet. De kom igång ganska trögt. De spelade 0-0 mot Kap Verde. Man undrar vad man hade dem. Men nu är de tillbaka på den här skräckinjagande positionen. Och det är alltså inte för att de sprutar ur sig mål eller har något sprudlande spel. Det är för att de håller i bollen och ingen annan får ta den.
Ja,
så släpper de inte in några mål, eller hur? Vad tror du om matchen?
Men Belgien har ju hittat någonting nu under de senaste matcherna. Och som tur är så struttade de ju förbi USA och kunde fira med den här Trump-dansen både på planen i målgest och i omklädningsrummet till YMCA. Alltså det hade ju varit jättesurt om det hade varit USA med Belgien där som hade lyckats på något vis ta sig förbi. Men jag vet inte alltså. Jag vet inte. Jag hoppas att det blir roligare än mot Portugal.
Du, efter Argentinas dramatiska seger mot Egypten.
Vad är det som händer?
Ja, det var en riktig banger den matchen också. De låg, för den som har missat, de låg alltså under med 2-0 i den 78:e minuten. Men på ett oerhört märkligt och starkt vis lyckades de vända matchen. och avgöra alltså inom ordinarie tid, bara en sån sak. Mm. Det här var så, det 31:a målet på stopptid, tror jag, i det här mästerskapet. Någonting sånt.
Det är och ett tema.
Efteråt var det ju en mycket emotionell förbundskapten, Lionel Scaloni, som mötte pressen.
No, no puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, deja.
Hermano.
Mm. Ja, han säger där, alltså vilket lag av bröder de är i princip. Mm. Han bryter intervjun, han är alldeles för emotionell. Den gode Scaloni, som är ju känd för sina tårar, de rinner ju när man minst anar det. Han är lite lille skutt i det här VM:et, eller hur?
Nej.
Ja, men lille skutt tårar.
Ja, absolut, men han är ju rädd.
Ja, han är rädd. Ja, okej, okay, bortsett från känslorna då. Men hur som helst, det här är ju tveklöst VM:s, kanske VM-historiens mest blödiga förbundskapten. Och när han lämnar den här intervjun skickar han istället fram sin assistent som också står och ser väldigt obekväm ut. Men så har de också ett talesätt i Argentina. Si no se sufre, no suenta.
Cuenta.
Cuenta. Om det inte finns något lidande, då räknas det inte.
Åh, oh, gud vad jag kan relatera till det. Det ska kännas. Det ska kännas.
Det är,
något, är helt med.
En poetisk omskrivning av no pain, no gain, eller? Eller det är något lite annat?
Fast det här är ju något, det här är mer liksom själsligt.
Mm. Jag är med dig. Jag är helt med
no
dig.
No pain, no gain är att du liksom stramar åt hårtofsen för att du behöver fixa någonting inför din pageant.
Kavla upp armarna liksom. Ja, nej, men precis. Det ska ju tilläggas då att hela landslaget i princip stod i tårar efter slutvisslan. Messi såg ju förtvivlad och lättad ut på samma gång. Den här blödiga stilen som Scaloni har, den verkar ju passa det här laget. Faktum är att det sägs att det är det allra sista pepptaket inför VM-finalen 2022 mellan Argentina och Frankrike. Att Scaloni, när han skulle hålla sitt liksom sista tal och anförande inför sina mannar, då grät han så mycket att han inte kunde få fram ett ord. Istället till slut vände han sig till sin assistent Pablo Aymar, skickade fram honom. Pablo började stappla fram men började också gråta. Lämnar i sin tur över till nästa assistent, Walter Samuel. Fin spelare en gång i tiden. Han klarar heller inte av det här. Han börjar också böla. De blir tvungna att tillkalla videoanalytiken. Han kommer ner. Han lyckas få ur sig två meningar. Sen brister även han ut i gråt.
Vet du vad jag ser framför mig nu?
Nej.
Alla de här bandiljärerna och plickadjärerna och klackuljärerna som börjar gråta liksom en efter en efter en innan matadoren själv sliter upp sin skjorta och börjar böla när tjuren Ferdinand inte vill anfalla.
Alltså tränarna själva i teamet har ju kallat det här för det sämsta peptalket någonsin. För ingen av dem är riktigt säker på att de fick fram en sammanhängande mening. Spelarna däremot älskade det. Rodrigo de Paul har till exempel sagt att ibland behövs inga ord. Att Scaloni fick fram exakt rätt budskap till oss spelare i alla fall.
Det här är en arbetsmiljö jag uppskattar.
Eller hur?
Alltså, gråt är ju ett uttryck. Det behöver inte vara liksom ledsamhet, rädsla, oro, ängslan. Det kan också vara ilska, glädje, att det är mycket nu. Det är mycket nu.
Ja, du refererar hela tiden till tjuren Ferdinand, den här lilla seriefilmen.
Nej, men lite så. Nej, men alltså, för mig, tårar är ju bara när det liksom kokar över lite. Mm. Det är mycket som händer.
Ja.
Och det behöver inte vara att jag är sårbar. Det kan faktiskt vara precis tvärtom ju.
Verkligen. Det visar de. Hundarna från Argentina.
Och det var ju nästan lika mycket drama om en med mycket mindre underhållning i den åttondelsfinal som vaskade fram deras kvartsfinalmotstånd Schweiz. Mm. Och liksom, vi har ju pratat om Schweiz under den här turneringen, att de har väldigt goda möjligheter utifrån den gruppen de befann sig i med Qatar och det var Bosnien och var det Kanada också. Och dessutom med den halvan de har hamnat på i slutspelet, att de har haft en möjlighet att smyga fram här och hamna i ett historiskt starkt läge. Och de är ju i kvartsfinal, det har hänt förut, men det är ett tag sedan de var där i VM-sammanhang. Och jag tittar och zoomar in på två bästisar som ju fått göra den här resan tillsammans, i lagkapten Granit Xhaka och ytterbacken Ricardo Rodriguez, han som är liksom ihopböjd som en fällkniv nästan när han springer sina ruscher på kanten. De toppar listan över flest spelade landskamper för Schweiz herrlandslag. De har spelat 4 VM tillsammans. De har delat rum massa år. Nu gör de väl kanske inte det längre, men när de var yngre. Då de också vann saker tillsammans. Ett U17-VM i Nigeria 2009. Då var både Rodriguez och Xhaka med och vann ett historiskt guld för Schweiz. Och det var ju liksom för deras del och i deras karriär det ordentliga avstampet fram emot det som leder dem till den här kvartsfinalen mot Argentina. Och det är ju i den här turneringen, vi kanske har glömt det apropå att de har smugit fram och haft möjligheter, men de började alltså med 1-1 mot Qatar.
Ja, exakt.
I sin öppningsmatch.
Verkligen.
Och det var svagt spelat utav Schweiz där. För vi hade ju förhoppningar, vi har ju sett dem på nära hand i VM-kvalet mot Sverige. Jätteskickliga, jättetrevlig anfallsfotboll också när de får till det. Men det gjorde de ju inte där. Och det blev ganska mycket kritik mot lagkapten Xhaka. Inte för hur han framträdde på planen utan för det han sa efteråt. För att han var inte nådig. Han uttryckte stort missnöje med sina lagkamrater och den nivå de presterade på. Han riktade särskilt in sig mot avbytarna. Och vem kliver fram då lite sådär vid sidan? Om inte bästisen Rodriguez och liksom går ut till Xhakas försvar och säger att nej men alltså Xhaka har bara goda intentioner och han är vår lagkapten och alla är olika och sådär. Men jag vet att Granit, han vill bara väl. Så de håller ihop allt jämt.
Ja, men så måste man väl tillägga, efter den här matchen då har de Johan Mansambi som byts in i ett antal matcher därpå som avbytare och avgör, sprutar in mål. Någonting verkar ju också ha funkat med det där uttalandet.
Men just Mansambi har ju utan att egentligen ha varit i nära kontakt med en lagkamrat skadat ett knä på träning under det här mästerskapet in mot åttondelsfinalen. Det känns ju som att det är en allvarlig skada där, så han är nog inte tillgänglig. Men vi kan kika in och liksom se hur den här bestisduon Rodriguez och Granit Xhaka kan stå upp mot Argentina. Det ser jag fram emot. Två som alltså var med när de tog hem ett U17 VM-guld 2009 i Schweiz.
Du, det är ju så. Du går på semester nu.
Ja, eller tekniskt sett har jag väl på sätt och vis redan gjort det. Men jag ska ta mig till och med utanför den här studion.
Ja, men
jag ska på semesterresa.
Kan inte du vara med ändå?
Det är klart att vi löser det. Om du kan vara med från Dallas kan jag vara med från vart jag nu befinner mig. Tyskland, Slovenien, Kroatien. Tågluftstund där.
Shit, vad fett. Men är du säker? Är det lugnt?
Vi löser det.
Okej, fan vad fett. Då är Susanna alltså med när du hör oss igen tisdag den 14 juli. Men vi håller ju på att närma oss då semifinalspelet. Det är lite bitterljuvt att ens uttala de orden. Men vi har ju det bästa, har du lovat oss ju, att se fram emot i ett VM-mästerskap. Det är alltså kvartsfinalerna.
Kvartsfinalerna!
Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.